Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då kör vi då. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Jag har ju gjort det till en vana att prata lite snabbt så här i inledningen för att få upp både min egen och er och förhoppningsvis då lyssnarnas energi lite. Men den här gången tror jag att nästan att vi får hålla det här tempot avsnittet igenom, för jävlar vad det har hänt grejer den här veckan. Vi har dratt igång ett slutspel som nu rullar på. I liksom stridström kommer matcherna i SHE. Vi har stängt en handbollsliga med en avslutningsfight som vi aldrig har sett något liknande innan. Snacka upp ett slutspel som är på gång där. Vi har ett RIK som åkt ur högsta ligan för första gången på 40 år. Alltså dominanten Rebergslid IK kommer nu spela mot Drott i näst högsta ligan. Det är väl ett ålderstecken på mig då, men den såg jag inte komma när jag var liten i alla fall. Dessutom har ju Axner förlängt med landslaget och det har tagits ut en massa, några bättre, några sämre All-Star-team som jag tänkte att vi också ska nagelfara lite och försöka komma med. Det är väl du, Josef, som får komma med någon slags facit här, och gissar jag.
Är Charles ett av de dåliga då, eller?
Nej, men, jag undrar också om det var det.
Charles var väl helt okej då, men under vår lilla livesändning i fredags, Josef, som för övrigt, jag måste säga, var väldigt mysig att ha. Sitta i soffan och dricka Tuborg 4,2 och snacka handboll med Josef Foyol och redaktör Albin Falk Hansson. Samtidigt som några personer verkade lyssna på det. Det tyckte jag var härligt.
Ja, och det var framförallt var det många fler, nu räknar jag inte så här specifikt, men jag trodde aldrig att vi skulle få tekniska problem för att vi var för många.
Vi sprängde ju maxgränsen för vad en server kunde visa då, va? Så att det blev ju lite mankemang med tekniken där, vilket gjorde mig extremt stressad och obekväm under 10 minuter eller så. Men sen löste vi det också ganska bra, tror jag.
Ni pajar internet som Kim Kardashian alltså. Så jävla snyggt.
En liten del av internet.
Jag tänkte, ni ska veta att ni var med mig i tanken i stundtals när jag stod där vid sidan av och tittade på Luger Erik, och så tänkte jag, undrar hur mycket skit de snackar om mig nu i den här Twitchen, eller vad fan det var.
Ja, men vi fick ju den möjligheten, och det var faktiskt, du fick en del kommentarer alltså.
Noll förvånad.
Nej, vi bland annat recenserade vi era kostymer, din och Albinsons, ställde dem mot varandra, men också du tydligen då i den här obehagliga smällen, vi kanske kommer till den senare, men ska bara, den här obehagliga smällen på Theo Ybelacker, då sågs du, vilket ju var väldigt gulligt, men att Albin Falk Hansson då, som var med, känd från Viaplay och Simor, han sa det att du liksom stod och viftade in sjukvårdspersonal.
Ja,
för att du var så stressad liksom. Vilket det var väldigt gulligt.
Ja, och ibland kände jag, alltså, i och med att vi stod där vi stod, så ibland så kom jag på mig själv, åh jävlar fan. Det var någon gång när jag sa Kristoffer Schnell. Kristoffer Schnell är ju för övrigt nej, 4 av 5 gånger är han nere. Nej, 3 av 5 gånger i alla lägen han någonsin tar, så står han i golvet när han skjuter. Och det var ju precis där vi stod. Så typ varje, och han gjorde ju typ 5 mål i första halvlek. Så varje gång han gjorde mål så var det typ så här, jag och Christian tittade på varandra. Och så gjorde vi så här, han var nere. Och jag tänkte så här, fan, kameran ligger ju här. Det är inte snyggt om det
man
syns.
Man såg det väldigt bra. Ska vi kan ju börja i den änden att vi går igenom den matchen faktiskt. För det var ju där det hände allra, allra mest i matchen som vi då har sneglat på ända sedan julledigheten ungefär.
Ja, det är kulminationen på hela vår säsong också. Det är det vi har byggt upp det, ja, hela hösten.
Jag kan bara säga hur sjukt det här är. Roligt att ni nämner det här. Ni pratar om våra kostymer. Och ni kanske, så här, jag kommer aldrig veta vad ni sa. Men i lördags morse då, alltså dagen efter den här matchen, så är jag på gymmet. Och ligger och kör min jävla gubbuppvärmning. Jag måste göra för ryggen innan jag ska göra ett pass. Då kommer Bella Guldéns farsa. Som bor här, också här i krokarna. Och gymmar på samma ställe. Då säger han så här. Ja, snygg kostym då, det går det. Och jag bara så här. Ja, vet inte om du är allvarlig nu eller? Och han bara. Så han, och så gick han bara.
Oh,
det är så jävla sjukt. Och jag bara såhär, var den inte snygg eller? Och så jag, ja, vi satt och snackade om era kostymer.
Men det är också såhär tydligt.
Min take på era kostymer var ju att det är ungefär samma känsla som när man läser poesi ibland. Att man kan, ibland, som att, men ja, jag tar det här.
Vad är känslan då igen? Vad är känslan då?
Då är känslan så här. Det här är ju skit såklart. Men de som vet bättre fattar ju såklart mycket bättre än mig. Och alltså ska inte jag ha något omdöme här. Det är väl säkert någon smart jävel som vet hur det här ska vara. Lite samma vibb med era kostymer. Du vet ju mycket, mycket bättre hur en kostym ska se ut. Alltså borde jag bara knipa käft.
Men vadå hur en kostym? Vad var det som så konstigt ut med min kostym? Jag fattar att det var ju ingen. Den var väl inte konstig?
Snygg kostym igår.
Den var jättefin.
Så jävla subtil. Nej. Så jävla sån mindfuck alltså. Det var ju en helt vanlig kostym. Det här är riktig mindfuck för mig nu. Hade jag på någon jävla påfågelgrej här liksom, med någon rosa kreation och någon stor jävla kedja som hängde någonstans eller något, så här, en vanlig grå kostym. Helt, nu är jag fucked up här alltså.
Ja, men det här är ju...
Med dig så tänker man ju att det är en dubbelironi då. Att den är så enkel så att den måste vara svår på något sätt.
Nej, men, och det här är också så tydligt tecken, exakt, hur man tar emot de här, när du är då på gymmet, har du en bra dag självförtroendemässigt, då suger du bara åt dig av den typen av kommentar. Snygg kostym igår, och så har man en, liksom, känner man sig snygg och så här, ja tack som fan. Är man lite risig, då tänker man, vad fan menar han? Alltså, så det är ju ditt sätt att ta emot den här eventuella förolämpningen / komplimangen. Det är ju en reflektion av din egen självbild.
Nu börjar slutspelet också. Liksom. Nu kommer jag ju vara på tv säkert så här 15 gånger till i vår. Jag kommer ju vara så, tänker jag varje gång, är jag ful nu? Sitter de och skrattar åt min kostym nu?
Du var jättesnygg, Charlie. Så var det.
Käften på det.
Ja, förlåt. Men vi var ju då i... Heter det sporthallen i Lund?
Idrottshallen, va?
Idrottshallen, förlåt. Det är en sån tå ska man inte trampa på. Men vi var ju då i den gamla hallen för att den nya, stora, lite väl luftiga hallen var uthyrd till någon slags hårdrockskonsert, om jag förstod saken rätt. Men det tror jag bara var bra, för den där... Idrottshallen är ju tajt och fylld till bredden med folk. Och den här gången då, ovanligt nog i Lund, en riktigt, riktigt hög adrenalinstämning på hela publiken. Så pass hög så att det gick rakt igenom rutan. Och sen var ju hallen då väldigt charmig med de här tvärställda bräderna bakom mål. Och så dig och Christian då inskuffade i tjockmattförrådet och så här. Så att hela vibben runt omkring matchen var exakt allt jag önskar mig av en avgörande handbollsmatch i en bottenstrid för vilket lag som ska åka ur handbollsligan.
Jag vet inte om du såg det, Julien, men det finns ju alltså inte en enda stol i den här. Det är ju bara träbänkar med siffror i träet på. Där det liksom, din plats är 632. Det står liksom... Ja, det är
inkylat.
Jag håller upp armen i bild nu och visar gåshuden som ställer sig rätt upp. Fy fan vad fint det är med träbänkar med siffror.
Precis, jag gjorde två reflektioner, personliga reflektioner. Och det är att om du tar de här 1800 eller vad de var och sätter in dem i Sparbanken Skåne Arena, alltså den stora. Och ja, du kan lägga till 1000 pers. Så det är 2-8. Då är det ändå inte, alltså det händer ingenting längre. Alltså det blir inte ens hälften så bra stämning som det blev av de här 1700-1800 i den här hallen. Så att det är definitivt ett omedvetet genidrag. Nummer 2, jag har själv spelat i, jag har ju spelat i båda arenorna. Jag har mött Luge och H43 i båda hallarna. Jag har vunnit i gamla hallen, jag har förlorat i gamla hallen, jag har vunnit i nya hallen och förlorat i gamla hallen. Men jag har aldrig någonsin spelat en jobbig match i den nya hallen. Och jag har bara spelat jobbiga matcher i den gamla hallen. Det är min personliga känsla som jag kände direkt när jag gick in här. Ah, just ja. Här lirade jag mina första år i elitserien. Det var alltid jobbigt att komma hit, oavsett om man vann eller inte. Och det har jag aldrig, sen 2008 när Fanon flyttade över till den stora, aldrig tyckte det var jobbigt att komma ner och möta Luge eller H43. Oavsett om man åkte på däng eller inte liksom.
Små, tajta, fina arenor. Gud vad vi gillar dem. Och det var ju uppenbart då väldigt svårt för Redbergslid att göra någonting av den här matchen. Luge satte ju stämningen redan från början. Vi var ju lite oroliga för Fredrik Olsson och hans tumme. I och för sig då vänstertummen eller båtben eller vad det nu var. Han var ju gipsad innan match och sådär. Men det såg ju ut att inte besvära honom allt för mycket. Vi pratade ju om att någonting som skulle kunna bli tungan på vågen är Redbergslids målvaktspar. Men Viktor Hedberg, som ju har haft en ganska knackig säsong, har ju gjort en rejäl ryckning på slutet och var ju riktigt bra i den här matchen också.
Ja, precis. Det var väl egentligen det som vi kände på förhand kunde hindra Luger från att vinna den matchen, eftersom vi alla var väl ganska överens om att Luger var favoriter. Men det är två saker rent spelmässigt som man såg liksom från sekund ett. Och det var ju att Lugers försvarsspel var ju sådär påkopplade, som de ju inte har varit stora delar av säsongen. Vi har ju nämnt det förr, de har några så här punktinsatser där de verkligen har gjort bra insatser och då kunnat konkurrera med lag högre upp i tabellen än dem. Men också det att, ska vi inte referera för mycket tillbaka till den här livesändningen vi hade, men den första räddningen som Hedberg har är ju en väldigt stabil, bra räddning, och sen det andra skottet limmar han. Och då kände man ju där att han typ redan efter någon minut då hade fler räddningar i snitt än vad han har haft de senaste resten av säsongen, kändes det som. Och att då var ju känslan att det var uppförsbacke deluxe för RIK. Och den uppförsbacken blev väl inte mindre av att Mario fick tog, får man säga, ett ganska så hjärndött rött kort. Även om de var väl i ledningen där i slutet på första halvlek, minut 20 ungefär. Sådär. Men det var, jag tycker Lugi var generellt det bättre laget. Och RIK, får man väl säga, välförtjänt åkte ut. Har ju varit jävligt bleka i flera år. Och det är ju jävligt svårt att liksom dansa runt den där sista platsen utan att till slut knipa den.
Leker man med elden tillräckligt länge så kommer man bränna sig. Det är väl lite den känslan att RIK har gjort det. Ska vi ta ett lite större grepp på det också, som vi har varit inne på då? Det är 40 år sedan Redbergslids IK åker ur. Det är inte som att Varberg åker ur, eller att OV åker ur, eller Hallby heller för den delen, eller något sånt jojo-lag som åker ner och upp lite grann. För det första då så är ju Redbergslid en, kanske den största klubben vi har i svensk handboll. Och nu kommer de spela andra liga handboll. Bara det gör ju det intressant på ett sätt. Men sen är ju Redbergslid, i alla fall om vi backar bandet lite grann, den föreningen som är sämst lämpad för att göra en återstuds. Det har vi ju pratat om, att de har ju en förening som egentligen inte alls är sydd efter den kostymen. Deras kostym är ju sydd för att ha ett representationslag som är riktigt bra. Jag hörde ju er, Charlie, ni gjorde ju en intervju efter matchen där de pratade om att från föreningens håll att kostymen har börjat susa om lite grann och sådär. Men jag vet inte fan hur pass färdig den omsyningen är egentligen. Det kan vi prata lite grann om. Och sen tycker jag vi kan prata lite grann om vad det är som har gjort att de har hamnat här.
Ja, nej, men för de själva, ja, som du säger då, har ju nämnt flera gånger att de har ju lagt om diskursen lite. Och säger man så?
Nej. Men vi gjorde inte ens några roliga miner nu.
Nej, men det var ett halvt höjt ögonbryt. Lagt om kursen.
Kursen, ja. Ja, men det är nog kursen jag mer.
Det var ändå gulligt. Ingen av oss... Vi lät det bara bero den här gången. Men det är bra, Josef.
Ja.
Diskursen är något helt annat.
De har ju lagt om kursen. Kursen. Det låter inte ens som ett ord längre. De har lagt om sin linje lite sen några år tillbaka är det väl. Med, och framförallt då, alltså, den tidigare linjen var ju att skita i ungdomsdelen i mångt och mycket. Och nu försöker de bygga upp en ungdomsförening, vilket ju är superrimligt. Men lite som du är inne på, jag tror väl inte att de är redo än. Med tanke på att, alltså, det har ju inte varit så att det har kommit upp några egna... I andra föreningar, Lugi eller Sävehof, då kommer det ju alltid upp någon egen produkt varje år och kan vara med och konkurrera. I RK händer ju inte det. Och även då fortfarande. Så att den där liksom... det är lite väl otajmat att ungdomsföreningen och de nyuppstickarna, även om de har ett relativt talangfullt U18 tror jag att det är väl kanske inte redo att liksom bara vända på steken. Utan RIK, om nu ambitionen är att gå direkt tillbaka upp, behöver ju göra någonting liknande som det de har gjort de senaste åren. Värva lite utlänningar eller sådär. Och det tror jag inte är lika enkelt i andra ligan. För att vi ja, kan jag... också... man kan ju också se lite på de spelarna som de har presenterat hittills, så är ju det för det mesta allsvenska spelare liksom. Och säkert, jag har dålig koll, det är säkert toppspelare i allsvenskan. Men det är andra klubbar också som med liksom lite mer vind i seglen som de kommer konkurrera med.
Ja, men det, jag tror inte att ambitionen är att de ska gå upp direkt eller ens inom liksom ett par år. Utan de är ju medvetna om att det här kommer ta tid. Och sättet att göra det på är den nya kostymen eller linjen eller vad man nu vill säga. Och de har varit medvetna om att det här kostymbytet måste ske i, jag skulle säga, mer än 5 år. Men de, alltså sätta igång en sån grej, när en klubb har fungerat på ett helt annat sätt så många år. Och sen dra igång en ungdomsverksamhet som förvisso har vuxit. Det är inte så att den tar 5 år och så är den stabil och så kan du plocka upp A-lagsspelare från de egna leden helt plötsligt. Utan de hade nog hoppats på att liksom få klara sig kvar tillräckligt länge, hålla näsan över vattenytan som de har gjort nu ett par säsonger, för att liksom kunna göra skiftet i handbollsligan allra helst. Och gärna i den här nya, ja, de ska ju bygga ut eller bygga till den här arenan där ute i Kviber där de nu är då liksom, så att de ska bli rotade där. Och så de hade ju hoppats kunna hänga kvar och göra det här skiftet liksom lite successivt. Och så helt plötsligt har de en ny grund att stå på och så ligger det nere. Men nu får de göra det i allsvenskan. Och det går liksom inte att värva, så som du säger, de här utländska spelarna och sånt. Det finns inte ekonomi för det. Så de kommer få fokusera på att inte krascha rakt igenom. Hänga kvar, bida sin tid där och sen försöka gå upp då med en ny stomme eller en ny kostym eller en ny linje, vad man nu vill kalla det. Det är ju det
ny enda diskurs, sättet kanske. RK,
ja, ny diskurs. Det är det enda sättet RK kan klara sig ur där. De kan aldrig liksom ta samma väg tillbaka som de har åkt ur. Eller de kan aldrig gå den vägen som de gick när de liksom tog alla de här jävla gulden som de gjorde. För man ska komma ihåg att liksom, om vi backar bak till 80-talet när RIK började bli den här giganten i svensk handboll, då var det en stark ungdomsverksamhet som byggde grunden till det. Sen var det liksom de åren som jag lärde känna RIK, när jag gick och kollade på matcherna mitten av 90-tal, alltså när de var bara guld på guld på guld på guld på guld hela vägen till 2003 när de tog det sista guldet, då var det ju aldrig så. Då fanns det ju inga ungdomslag förrän de var juniorer liksom. Så det där var ett skifte, och sen har det levt kvar, och så kom de på nu lite för sent och med lite för dålig timing att fan, vi måste tillbaka till det för vi kan inte köpa oss den kvaliteten längre. Det kommer inte hålla i längden. Så att, nej, det är ett stålbad de måste gå igenom för att inte halka ner till tvåan och vända som Drott har behövt göra.
Ja, och lite det var ju också Kristoffer Myfalk, klubbchef eller sportchef, klubbchef?
Mm. Nej, klubbchef.
Inne på det här kring att hur ett representationslag presterar påverkar också hur liksom, för även under min tid när jag mötte RIK, då var det ju väldigt mycket ungt och ungdomsspelare, men det var ju sådana som kom dit då typ till gymnasiet, alltså man värvar Rickard Harnisch, Martin Doffe Adolfsson från Önnered, Linus Arnesson, Rickard Lönn från Arnäs. Den typen av spelare har ju inte riktigt valt RIK de senaste åren. För det var ju det de klarade sig på då. Alltså då plockades det upp spelare underifrån. Mario Lipovac och så vidare och så vidare. Liksom. Men den typen av spelare går ju nu kanske till Önnered eller inte vet jag. Var de nu går. Men det är i alla fall inte RIK. Så att, men jag ska också säga så här. För att jag tycker att det har varit... lite så här, även om RIK då har velat ändra ändra klubben och hur man arbetar, så tycker jag samtidigt att man kan också skilja på liksom föreningen och representationslaget. Och då vill jag också säga att trots alla omständigheter som vi har varit igenom, och de framförallt har varit igenom med hallen och allting sånt där. Alltså om man ser till den vad de ekonomin, har för lag, ja. Exakt, ja. Vad de har för lag och vilka löner de har kunnat erbjuda, så är det mer än kanske Aranäs, kanske Hammarby, vad vet jag, vad som finns där runt omkring liksom. Och att man trots det inte har lyckats bygga en bättre A-lagstrupp, oavsett hur man lägger om föreningen på ungdomssidan, det är för dåligt. Och man har gjort en del, liksom, man har gått lite snett på tränare som kanske inte har lyft så där. Alltså sen de gjorde sig av med Sota, Bagan lyfte inte riktigt. Marinko kom ju till vad han kom till så att säga, men det har inte heller lyft. RIK har inte kunnat leverera, för att jag tycker till exempel när de väl fick in värvningen av Sevaljevic, så är det inte ett så dåligt lag.
Nej, nej. Alltså vad fan, de har två montenegrinska landslagsmän. De har William Högem som blivit uttagen till ligalandslaget.
Jalakevic som spelar mästerskap i...
Exakt, exakt. Joelsson som liksom...
Tillräckligt bra för att bli värvad till Ystad.
Har två bra målvakter.
Ja, och Joelsson har testats i ligalandslaget för 2 år sedan. Mm. Alltså det är ju en bra handbollsspelare. Jag tycker Schultz är en gedigen vänsterkant i den här ligan. Alltså, så här, nej, jag håller med dig. Alltså, så här, de har haft ett tillräckligt bra lag för, i mina ögon, för att hålla sig kvar, men de har inte varit tillräckligt bra. Så att jag håller helt med dig.
Nej, exakt. Men jag tycker bara att ibland att det har pratat väldigt mycket om allt det andra, så att säga. Men det är ju också två parallella spår det här med. Hur mår föreningen och vad gör föreningen? Och den... hur man resonerar där, och det här de facto spela in poäng till representationslaget.
Precis. Oavsett vilken hall man än Hallby hemma.
Exakt.
Eller vad fan det
oavsett
är.
Vilken jävla hall man spelar i eller liksom. Men jag menar även förra året med, hade de eller Stenman med laget liksom. Und so weiter. Ja, nej, men absolut, så att det är sportsligt så har Rebelslid A-lag varit inte tillräckligt bra sett till den truppen. Och de, det var ju en typ en tidsfråga innan de skulle åka ut.
Även om man kan säga också att 16 poäng brukar vara ganska bra. Men...
Ja. Absolut, men också kan man också säga i år att det är fler lag, alltså som förra året... inte förra året.
Nej, men det finns fler lag att ta poäng av också.
Fler lag att ta poäng av, alltså från plats...
Handbollsligan är inte bättre nu än för 5 år sedan, det kan vi i alla fall konstatera.
Nej.
Vi kan väl också slå fast då, om vi släpper RIK-spåret, vi får säkert anledning att återkomma till dem när vi ser hur de försöker bygga sin nya kostym och sådär. Det ska bli väldigt intressant tycker jag, att följa det arbetet. Men vi kan också konstatera att Lugi, även om de nu vann den här matchen och klarade sig från att åka ur direkt, så är de ju inte för den sakens skull färdiga för att spela handbollsligan nästa år. De har ju ett ganska tufft kval framför sig emot Skånela då ifrån Märsta, och Önnered då som kom på 11:e plats kommer ju
skräll!
Exakt, de lyckas på något sätt ja. Men de kommer ju få möta Kungälv då, lite som det stod skrivet i stjärnorna, och Ove Helsingborg som räddades av Luger där precis på slutet har ju också 16 poäng men klarar sig på bättre målskillnad. Men där kan vi börja snacka, för Ove Helsingborg kommer idag måndag att få möta Karlskrona. Ett Karlskrona som är riktigt bra. Jag mässade lite med Oves tränare Tony Johansson om hur han såg på deras möjligheter och chanser och risker och sådär. Och han skrev att ja, men Karlskrona, de tog fler poäng i år än vad vi gjorde förra året. Och vi är ganska skadedrabbade och vi spelade i fredags, de har vilat en vecka och så vidare och så vidare. Vi har, vet ju att alla alla handbollstränare i Sverige försöker lägga över favoritskap på andra håll och kanter. Men jag vet inte fan om det inte kan vara så att OV Karlskrona åtminstone på förhand är helt jämn oddsmässigt.
Ja, och... Ove Helsingborg brukar alltid åka ur.
Så på något jävla vänster.
Jag har inte sett en minut av HF Karlskrona i år. Men bara av att titta på vad de har för spelare i truppen så skulle jag definitivt säga att det här kommer bli jämnt. Det är ju många spelare som har testat på spel i handbollsligan och liksom så här, som jag vet vilka de är.
Ja, exakt.
Så att det, nej, och de, det finns ju en personlig relation där också, fick vi veta, mellan tränarna, Tony som är bästa polare då med Mattias Ekstrand, så att det kommer ju bli en match i matchen.
Han har ett läckert smeknamn, Mattias Ekstrand. Jag vet inte om man går på det fortfarande. Och så här, när man flyttar till en ny stad, då kan man ju alltid så här, relansera sig själv. Han kallade sig alltid för Flippen. Han är jävla grym flippstraff när vi var typ 14-15.
Jag tror inte han säger det till Ola Lindgren.
Jag menar det. Där har man ju chansen.
Kan inte du kalla mig Flipp? Men kolla här, ska du få se. Kolla här vilken grym straff jag har.
Den
ska bli rolig att följa den matchserien. Sen tror jag Lugi kommer städa av Skånela ganska lätt. Alltså Lugi, dels med den formen de har och den kvaliteten i truppen och så vidare. Och samma med Önnered mot Kungälv. Detta då också draget ur röven. För om jag har sett några matcher Karlskrona i år så har vi inte, eller åtminstone inte jag sett... någonting av Kungälv och väldigt begränsad med Skånela också. Men Önnered och Lugi har så pass bra lag och trupper så att de ska kunna klara det tycker jag.
Ja, men jag ska bara säga det angående Ove Karlskrona. Det är att, som Tony är inne på, det har han ju helt rätt i, att det är ganska skadeskjutet i Ove. Men en sak som jag tycker att liksom talar lite för Ove, det är att jag tycker att de har haft en så här, ganska sund mental ingång till hela säsongen. Och jag tror inte att de är nödvändigtvis är liksom missnöjda med kval. Det är klart att de inte vill vara i kval, men de vill klara sig kvar. Det är det huvudsakliga målet. Jag tror inte att de efter matchen mot Alingsås liksom andades ut på samma sätt som jag tror att Lugi gjorde. Där de nog tänker att så här, nu har det släppt. Och så kanske man går in lite för avslappnad in i ett kval. Utan jag tror att Ove är mer mentalt redo för det.
Jag tror också de har ju vetat hela tiden. Deras målsättning inför säsongen var att ha ett lag bakom sig. Och då vet de att de ska kvala i bästa fall. Så de har ju vetat det här att det väntar dem.
Ja. Men det skulle ju inte förvåna mig om Skånela kanske kniper nu. Första matchen är ju i Märsta och sen så är det dubbelt i Lund, tror jag. Eftersom elitserielagen har ju hemmaplansfördel. Men så det skulle inte förvåna mig om ändå om Skånela kanske kniper den första bara för att liksom...
Alltså jag trodde ju Önnered skulle ställa av Skånela förra säsongen. Och det höll ju på att skita sig fullständigt där. Det var ju, alltså de hade ju riktigt flyt Önnered. Men när domsluten gick deras väg och sådär, att de räddade ut det. Så att fan, nej, Vikingahallen är ju också en sådär. Har aldrig spelat lätta matcher i Vikingahallen. Oavsett om man har vunnit eller förlorat. Så det kan ju ställa till för de flesta lagen. Och som sagt, jag litar inte på Önnered heller. Så jag tror också att de ska slå Kungälv. Det är inget snack om det. Men vad fan, det kan hända grejer.
Verkligen.
Det kan det. Tittar vi uppåt så ser vi då Halby och Malmö i Ingemansland. Finns väl inte så mycket att säga om det, va? Trist utveckling på Halby säsong. Desto mer positivt i Malmö som ju också låg riktigt, riktigt pyrt till en bra bit in i säsongen.
Ja, det hade varit intressant att se. Nu räknar man ju inte som i hockey, så räknar man ju så här plus minus poäng. Men snittpoängen som Malmö har tagit sen Adam Krantz kom tillbaka kontra innan det. Där tror jag att det är en ganska stor skillnad.
Jag tänkte först att du skulle säga plus minus statistiken på typ Magnus Persson. Men så tänkte jag att det är bara att kolla på deras målskillnad, för han har ju spelat varenda sekund.
Han är inne
sekund.
På alla mål.
Alla mål framåt, alla mål bakåt bara.
Ja, precis. Nej, men det blev ju inte den där fiaskosäsongen ändå för Malmö. För att det var ju 8-9 där någonstans som alla hade dem.
Ja,
alltså vissa hade poäng... dem på rätt... Ja, vi ser
poäng utanför slutspel, det hade de ju tagit på förhand. Som sagt, de har ju varit ganska transparenta också med att deras kostym håller på att sys om och sådär. Ett Ingemansland och bara en vinst till från slutspel, det är nog inga konstigheter för Malmö.
Nej, så de har ju också lite i det fördolda och tysta räddat sin säsong, i alla fall placeringsmässigt då har de gjort det. Nej, och sen blev det den historiska första slutspelsplatsen för Aranäs. Jag tror ändå det grämer dem.
Som han gjort ändå Jerry Hallbäck under intervjun där i TV med Charlie.
Ja, om han gjorde det så unnar jag honom det. Sen tror jag att han var väldigt snabb att säga att det skavde att de hade fått stryk precis mot Önnered, och jag tror honom, för jag sa väl det förra veckan. Jag tror verkligen att Aranäs hellre hade fått Sävehof alltså.
Jo, och nu blir det ju då Aranäs emot Kristianstad. Kristianstad med hemmaplansfördel. Finns det någonting i... Kan vi hitta någon spänning i den matchserien överhuvudtaget? Eller är det bara att ställa ut skorna för Kristianstad och plocka hem tre raka?
Både ja och nej. Men vi har ju väl ofta varit kritiska gentemot så här kvartsfinalserierna i SOE, för att det brukade för några år sedan så var det 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Jag lutar lite åt att det blir något liknande i herrarnas nu, men jag tror faktiskt att jag skulle bli Aranäs, tror jag. Det skulle inte förvåna mig om de faktiskt kniper en hemmamatch på ren liksom grit.
På ren Aranäs-ighet.
Exakt. För att det är just det där som gör Aranäs anno 22-23.
Vi har ju också pratat lite grann om både Kristianstad och Aranäs på det sättet att vi har pratat om att Kristianstad är en maskin. De gör samma sak vecka ut och vecka in, och det leder till att de nästan alltid vinner handbollsmatcher på den här nivån. Vi har pratat om att Aranäs är lite annorlunda i år än vad de har varit tidigare på det sättet att de är lite innovativa. De kastar in lite grejer som de inte har provat förut och gör lite grejer som sticker ut i den här serien. Skulle det också kunna vara någonting som faller, liksom, fäller avgörandet i ett möte hit och dit kanske?
Jag tror inte att det kommer vara något så här taktiskt drag som gör det. Utan jag tror att Kristianstad kommer vinna match 1 hemma komfortabelt. Till och med ganska stort. Men jag tror att i match 2, om det ska bli någon seger till Aranäs, så kan det vara i match 2 att de liksom kommer få upp en jävla gryta och intensitet i sitt försvarsspel. För att Kristianstad har ibland kämpigt i sitt anfallsspel. Och trots alla liksom individuella kvaliteter som har de problem ibland med att hitta de organiserade lösningarna. Utan det är väldigt mycket så här, ja, kommer Marcus Olsson träffa krysset från 9 meter idag eller inte? Och jag tror att det eventuellt kommer bli en tight match 2 i Kungsbacka. Annars så det skulle inte vara med heller om Kristianstad vinner den, men det är den chansen till något annat än 3-0 som Aranäs har i min bok.
Guif knep sjundeplatsen efter en väldigt fin slutspurt. Vi pratade ju om det redan efter turneringsuppehållet där, att Zoran Roganovic hade ju egentligen varit iväg på landslagsuppehåll och varit liksom landslagscoach, men ändå kom han tillbaks och fick Guif att bli det bästa laget efter uppehållet, och det höll ju i sig, och de spurtade och gjorde det riktigt jävla bra och knep sjundeplatsen då. Erik Persson i hög form, fan vad bra han är. Men kommer nu ställas mot Sävehof då, och du var inne på, Josef, vad du trodde att den matchserien skulle sluta i. Det finns stor risk för 3-0 där också.
Ja, jag tror att det blir 3-0 och inte så mycket mer att säga egentligen. Sävehof är det bättre laget och jag tror Guif är supernöjda med sjunde plats. Faktiskt, och det ska de verkligen vara. Vi har gett sådan mycket beröm genom åren, inte lika mycket i år kanske, men det är starkt av Guif att ta den där sjunde platsen i år igen, eller i år, men jag tror inte de har någonting att sätta emot Sävehof.
Nej, ett Sävehof som ju nu har fått tillbaka de skadade spelarna, alltså Elfsen, Skippa, Götu, Elias är ju inne i det och varm i kläderna nu.
Ja, och jag tror också att de har kunnat liksom mysa fram lite mot ett slutspel. Säkert kunna träna lite hårdare. Den här andra platsen har varit ganska klar i några matcher. Och jag ska inte säga att de la sig mot Skövde i näst sista omgången. Men mentalt var de inte riktigt där liksom. Utan de har kunnat foka på slutspelet på ett sätt, och jag tror att de kommer höja sig nu någon nivå gentemot tidigare.
Vill du addera något, Charlie, du som ändå bor i Partille?
Nej, det vill jag väl inte. Det känns som att inbördesmöten mellan de här också talar ju väldigt mycket för Sävehof. De har ju stött på varandra i slutspel för inte så länge sedan också, så att, nej, det är... Jag har svårt att se att det ska bli något. Kanske om de spelar andra matchen i Eskilstuna sporthallen gamla.
Just det. Den rivna.
Det blir, ja, så, rivna. Jävla, det blir så jävla trend nu.
Det var ju något...
Fort som fan går de ut och snickrar upp den gamla.
Ja, precis.
Synat eller ta något år i den där. De var väl något år i, vad heter den? I Torshälla eller något sånt där. Vad hette den hallen? Innan den nya var klar. Det är ju, jaha, det som är alternativet.
Ja, just det, åka ut till någon lite utanför det. Det är lite så med de här kvartsfinalserierna, tycker jag, att man letar med ljus och lykta för att hitta någon så här, något skav, någonting derby, några spelare som ogör, alltså någonting som liksom ska... Men de här två första mötena tycker jag känns alltså rätt trista. Och lite samma vibb har jag med nästa möte också. Ystad IF mot IFK Skövde. Ja, jag tror ju att Ystad plockar 3 raka där också, och jag ser inte riktigt vad Skövde liksom ska hitta på.
Nej, det enda är väl att jag ofta tror... alltså, så många gånger som Ystad har krossat mitt hjärta genom åren, lite grann. Mm. Att, det, man, jag känner
det
inte
gamla kan, Ystad, vet du.
Men, ja, men man kan inte lita på Ystad. Det är det enda som talar för att Skövde ska vinna en match. Att, det, så där, det finns ingen logik att Ystad inte ska vinna tre gånger i rad mot IFK Skövde. Men jag trodde ju att de skulle vinna mot Kristianstad också, när Kristianstad hade halva sitt lag borta. Mm. Eller, det, alltså, ja...
Det, det finns ingen logik i att Ystad IF inte hade något SM-guld fram tills precis nyligen.
Nej, nej, exakt så. Och nu finns det ingen logik. Nej, men så här, och det lite grann är ju Skövde en gåta med. De har ju haft en säsong som få andra, när det liksom verkligen så här spikar och upp första 6-7 matcherna. Ja. Sen svindålig mitt, och sen på slutet bara, ah, fan, nu är vi sexa, ja,
ganska bra
helt igen, okej, ja. Det var det alla trodde vi skulle landa, och så här, ingen kris här, så de går ju heller inte och så där. Jag kan inte räkna med dem, jag kan heller inte räkna bort dem, får de till det så har de liksom fortfarande väldigt många bra spelare, tycker jag. Sen undrar jag lite, vad fan är status på Viktor Ljungqvist här med knä och grejer?
Ja, exakt, bra fråga, för att i senaste mötet mot Hammarby här, då sa kommentator Daniel Deko Kristiansson, inte Kristoffersson, som vi ju verkligen litar på. Vi vet att han gör grundjobbet här. Han har ju ringt till Signell. Men, och han sa att Viktor Ljungqvist var korsbandsskadad.
Ja, ja, men då är han det.
Exakt, DK litar vi på så mycket liksom. Och då får vi fan säga att tankar till Viktor Ljungqvist. För det är väl, om jag inte missminner mig, så är det han väl relativt nyligen återkommen från en korsbandsskada.
Ja, ja. Ja. Absolut, han kom tillbaka den här säsongen.
Ja.
Så att, nej, det är riktigt
lite kass. För ung för att ha två korsbandsskador. Ja, får man säga.
Och om man får vara lite elak, inte helt jätteförvånad med den spelstilen.
Nej, nej, exakt. Det är alltså, som Ybelackers hjärnskakningar.
Ja, men alltså, det är så här, att det är ju något sjukt att... Ja, ja, men det är Robin Anderssonsk liksom spelstil.
Ja,
som det går inte. Det går inte, gubbar.
Nej.
Nej, så att det talar ju inte... Det ligger ju inte i vågskålen för Skövde, så att säga. Men jag tror... Nej, så här. Jag litar inte på Ystad tillräckligt mycket för att jag ska säga att det blir 3-0. Så att jag där... Och det är final på SM-repris och lite sådär... Ja, nej. 3-1 säger jag, bara för att jag tycker att det kan det väl bli.
Ja, exakt.
Välmotiverat höll jag på att säga. Men så kommer jag på att det var... Ja, men jag fattar verkligen grejen.
Ja, jag får bara tillägga då, om det nu är någon som bryr sig, så tror jag 3-0. Mm. Precis
ja.
Som du är.
Ja, ja. Det kan, jag, säger, jag känner ju också egentligen, som du säger, det är en SHE-kvart i år. Det är 3-0 i alla. Hammarby kan vinna mot Alingsås 3-0 också. Det är bara att jag känner att det är, alltså, styrkeförhållandena mellan de lagen är snarare 60-40 än 100-0. Mm. Alltså, Alingsås borde inte bli swept, som man säger. Det är ett sinnessjukt misslyckande om de blir det. De borde för fan ha lite... De borde... Vad heter det? När man liksom... Ja, man får till någonting på hemmaplan, helt enkelt. De borde få in lite folk, sätta lite tryck, visa att de... Alingsås är trots allt ett slutspelslag, även om de inte har gått förbi kvarten på jävligt länge nu.
Finns Nordhagahallen kvar, eller?
Den finns ju kvar, så att liksom, för fan, bara in där. In där, väldigt rolig artikel för övrigt idag när Alingsås mötte Hammarby semi 2009 och Johan Pilfack blev av med tandskydd.
Det här har jag missat. Va?
Ja, men det var... Eller recapade du, var ju en del av det. Jag kan berätta min del av det sen.
Ja, det kan du göra. Nej, men Alingsås-Hammarby, match 3 var ju detta då. Och i Nolhagahallen såg 1-1 i matcher. Och Johan Pilfalk, i andra halvlek tror jag det var, ligger på golvet av någon anledning. Har fått en smäll eller fått...
Som man ofta gjorde.
Ja, som man ofta fick i Nolhaga. Och då spottat ut tandskyddet på golvet för att typ få luft liksom. Och sen när han reser sig upp så är tandskyddet borta. Och då är det en spelare i Alingsås som har synts i närheten av det här tandskyddet. Och det finns även tv-bilder på när det här tandskyddet plockas upp och lämnas på bänken, Alingsås bänk då, varav det liksom sådär bara skyfflas vidare och läggs i någon väska någonstans för att sen aldrig dyka upp igen. Och det här var ju en flink grej liksom. Det här skrevs det ju om och var en snackis i både, inför både match 4 och match 5. Och sen, ska jag säga, inför match 5, den femte avgörande i Nolaga, när det var lapp på luckan plus 300 om man säger så liksom. Du fick inte in en skrynklig 20 där mellan gubbarna som stod på ståplats. Då är ju Patrik Westberg, numera kommentator, eminent kommentator för handbollssändningarna. Han är ju speaker på den här matchen. Och precis innan den ska dra igång så säger han: jag har ett meddelande till allmänheten. Det har hittats ett tandskydd här i hallen. Och det har lämnats, återfås mot beskrivning, drar han. Och så blir det ett jävla liv. Och han fick böta 10 000 för det. För den osportsliga, det osportsliga tilltaget. Faktiskt. Oj,
det var, vart gick de pengarna, undrar man? Det finns...
Det var väl typ disciplinnämnden, antar jag. Lagfest för disciplinnämnden.
Avslutningsfest för Alf Lundberg, ja.
Exakt.
Ja, men, och i den match 5, en av alla de här sillarna inklämda i Nolhaga-burken.
Det var Pujol och Sparven med BH på huvudet.
Det var Pujol och grabbarna som stod där på bortastå. Och jag är ju inte en sån där... jag har ju inte så mycket så här traditionellt supporterskap i mig, det här med att stå och sjunga. Men liksom, jag åkte med bussen och då hamnar man ju i bortaklacken liksom. Men istället då för att sjunga "Vi hatar AHK" eller vad som nu sjöngs, så liksom så här lutade jag mig över räcket. Nolhaga var ju otroligt tajt, så man liksom, om man sträckte ut armen så snuddar man, rufsar man pinfalk i håret, ja. Exakt. Men, så jag lutade mig över, och jag hade tränat någon gång med A-laget, så jag var lite så här, inte polare men lite tjenis. De visste vem jag var och jag visste vilka de var. Så jag lutade mig fram och liksom så här, gav spelförslag. Så här, gubbar, vad fan?
Det var Staffan Olsson på den tiden också.
Exakt, när det var tungt i andra halvlek där. Och man kände, och då var det så frustrerat. Helvete, gubbar, varför kör ni inte bara den här rörelsen här på vänster 2?
Jag tror det var Johan Cruyff.
Och för fan, det säger så jävla mycket om dig, Josef.
Exakt.
Både bra, exakt, och dåligt liksom.
Exakt. Ja. För det är också så här. Jag vet att jag inte borde, men jag kan inte hålla mig från att säga vad jag tycker.
Jag ser vad ni borde göra nu.
Exakt. Det är så jävla oskärmigt alltså. Men,
fanns inget att göra. Fanns inget att göra.
Nej.
Överkörde.
Men jag tror också i... det här är väl den på förhand mest öppna kvartsfinalen. Men jag tror också att det blir 3-0 här. Och det grundar jag väl egentligen på att om man ska vara lite krass så är ju Hammarby vårens bästa lag. Alltså de har bara förlorat en match och det var mot Kristianstad i den där cupfinalen. Alingsås har slitit lite med formkurvan, även om den har pekat lite uppåt nu mot slutet. Men jag tycker att näst sista omgången i Alingsås sa ganska mycket. Där Hammarby vilade en hel del, en drös med spelare. Och bytte på klockan och ändå vinner borta i Alingsås. Så att jag, som sagt, det skulle verkligen inte få mig om Alingsås vinner en match. Men jag tror att Hammarby ganska komfortabelt går vidare.
Hur glad är Falle på dig nu då?
Ja, nej, det är ju en annan femma, men I bow to no one.
Mm. Ja, vi får väl se.
Snyggt så. Vi har ju sagt att SOE-kvartarna är någonting som nu då har blivit handbollsliga-kvartarna. Och då kan vi väl också passa på att glida över till SOE och konstatera att SOE-kvartarna inte är vad de har brukat vara förut då. Utan förutom Sävehof då, som har 2-0 mot Kungälv, och den, ja, Sävehof har ju varit helt överlägsna hela säsongen, så är det ju 1-1. Nu i mötena Västerås Skuru, Hörskara och Önnered Skövde. Hur ser du nu på det, Charlie? Har det svängt någonting i favoritskapet i någon av de här serierna? Eller tycker du fortfarande att det ligger kvar så som planerat, så att säga? Eller så som spekulerat?
Nej, jag tycker det ligger kvar. Det går väl ganska mycket som jag trodde att det skulle göra. Faktiskt. Det var ju en ganska stor scenförändring, framförallt Önnered Skövde, där jag tyckte att Önnered var klart bättre i första matchen, även om det till slut bara skilde 4 mål, tror jag. Så var det aldrig... Skövde slet som djur och försökte med allt, men de kunde liksom inte forcera Önnered. Och då kändes det, vad fan ska de hitta på till match 2? Men det var ju... Ibland så är det ju inte alltid vad man själv hittar på. Utan det kan ju också vara... likt vi tror om Ystad IF, att ibland så är Önnered inte så bra heller.
Nej, för det var intressant, för att den match nummer 1 då i ÖOK-hallen, den blev ju jämnt till slut, och det var ju i mångt och mycket tack vare att Anne Linder i andra halvlek alltså var helt on fire och räddade allting i princip. Och det var ju hon som gav Skövde chansen, för att som du säger, på planen 6-6 så var Önnered betydligt bättre. Men liksom, har man en målvakt som räddar det mesta och lite till, då får man chansen till slut i alla fall. Men så idag då, på något jäkla vänster, vilket jag tycker det var en så märklig match att sitta och se på. För att det kändes som att inget av lagen nästan ville vinna. Eller, så ska jag inte säga, men jag tycker att det var 2 svaga coachinsatser. Men Anne Linder då idag stod 60 minuter, hade alltså 0 räddningar i första halvlek och 3 i andra, varav den tredje var i, den första var i matchminut 40 och den tredje var matchminut 59-30 på klockan ungefär. Och däremellan så trillade... Ja, exakt. Och däremellan trillade allting in.
Fattar kortslutningen i huvudet på Klasse Hellgren om han hade sett den här matchen. Att de vinner med 3 målvaktsräddningar och leder i halvtid med 0 målvaktsräddningar.
Ja, exakt. Nej, men, och då tänker man så här, bara, ja, men vad sysslade Önnered med då? Det var ju bara att skjuta på mål. Ja, men de kom aldrig riktigt så långt. För att de gjorde alltså 22 mål, tror jag. Något åt det hållet i alla fall. Och hade... Ja, men de hade också 18 tekniska fel.
Ja, men också så här, Moa Bokvist då, högernia, 1 på 7. De 6 hon missar kan ju hon inte ha skjutit på mål ens då.
Nej.
Eller så här, för Fanny Elofsson hade 0 av 3. Det här är ju 2 av de liksom bästa spelarna i Önnered, som jag tänker, hur ska de... Alltså, Skövde har inte den här... De här spelarna finns inte i Skövde, därför Önnered kommer vinna. Och de har 1 på 10 ihop. Så de 9 missarna, av de 9 så kan max 3 ha räddats.
Ja,
de övriga 6 bara är någon annanstans. Det är ju, det är ju också mindblowing.
Ja, nej, men exakt. Och jag tycker ju att Önnered... alltså, de gjorde det lite för komplicerat på så sätt att de liksom försökte lite för mycket. Jag är ju all for it, att man ska spela sig till sina lägen och det ska vara rörelser och växlar hit och bla bla bla. Men det var ju så här, det bästa de hade kunnat göra, det var ju att skjuta innanför stolparna. För att...
det är basic.
Ja, men exakt. Ja, men, och då, för att då så som det såg ut idag. Och det är liksom inget ont om Anne Linde, men hon borde ha blivit utbytt. Men det mesta trillade in liksom. Hon hade en jobbig dag på kontoret. Och det får man ju ha. Inget snack om det. Men att Önnered då ändå inte lyckats vinna. Och då ska man säga så här. Jenny Sandgren, som inte heller gjorde sin absolut bästa match. Vi har hyllat henne väldigt mycket. Hon hade alltså 3 limningar i första halvlek. Lika många då.
Och en till i andra halvlek. Så jag tror hon landade på 4 sen.
Ja. Och det är alltså fler då vad motståndarna hade räddningar överlag.
Och, det här är den största gåtan. Hur alltså, siffrorna går inte ihop.
Exakt.
Hur kan Skövde vinna den här matchen?
Nej, det var väldigt svårt att se. Men det var ju väldigt mycket tack vare Elma, heter hon, va? Örtemark.
Mm. Alltså fan vilken jävla maskin hon är. Alltså, ja. Det är kusligt. Jag får liksom puls och känner mig andfådd när jag ser hur hon spelar. För det är alltså, hon måste ha sån sinnessjuk kondition. Helt sjukt alltså. Vad hon är, måste vara löpstark.
Ja, nej men alltså jag tycker att hon och Johanna Fygelholm är ju väldigt läckra att se på. Jag tycker de spelar en liksom härlig typ av attackhandboll. Och de två ja, bar ju i mångt och mycket Skövdes anfallsspel, för att det var inte så mycket. Matilda Forsberg darrade lite och brände lite väl mycket och sådär, men de två löste det.
Och om vi kikar vidare då, så har vi ju mötet mellan Västerås Irsta och Skuru, där Västerås vann den här matchen på hemmaplan som satte igång den här kvartsfinalserien. Och om vi letade lite i herrarnas kvartsfinaler efter antagonism eller lite gnugg och skav och sånt där, så har vi ju verkligen det i det här mötet, där Ulrika Olsson ju lämnade Skuru i en skilsmässa som inte var helt friktionsfri för två säsonger sedan. Och ja, hon gick ju in och avgjorde det här första mötet då mot sin gamla klubb. Och då trodde man ju att Västerås Ista kopplade ett ganska rejält grepp kring den här kvartsfinalen. Men sen skulle de ju till Nacka Bollhall. Och i Nacka Bollhall så är det inte så lätt att slå Skuru. Och då satte Skuru då å andra sidan ner foten tillbaka och vann den med hela 36-26. 10 måls differens.
Nej, men jag tycker att i Västerås så får inte riktigt... Alltså Skuru spelar ju som Skuru har gjort. De står väldigt tajt och vill öppna upp mot yttersex. Och det blir väldigt mycket kantlägen. Norsen får inte riktigt tag i de bollarna. Man ser liksom frustrationen växer hos Oskarsson på bänken. Som liksom tycker att... Okej, även om vi har sagt att vi ska bjuda på lite kantvinklar. Så tyckte han nog att de var lite väl stora. Det som de bjöd på liksom. Men sen då i Nacka Bollhall så tycker jag att Skuru i sitt försvarsspel var liksom mer på över hela linjen. Och bjöd inte på något i onödan. Och det som de väl släppte igenom kunde Norsen rädda fler gånger idag, eller idag, var det idag? Igår, när vi spelade in idag, söndag, jämfört med första matchen. Även om jag inte har exakt koll på procenten sådär. Men även i den matchen var det lite jämn mot slutet i Västerås när Skuru slog om till ett 5-1 försvar med lite fri roll på Bjärrenholt. Och de har ju den möjligheten att liksom variera lite mer än vad Västerås har. Och det tror jag nog faktiskt kan vara väl så viktigt i slutet, just med det där med att om en sak inte funkar så har de ett alternativ som kan förändra matchbilden.
Jag tyckte det var starkt av Skuren då att komma tillbaka som de gjorde. För jag tyckte att Ellen Voutilainen saknades mycket i den första matchen. Ja, framförallt i försvaret naturligtvis, det är där hon har sina absoluta styrkor. Hon var inte med i match 2 nu heller. Men att ändå då skärpa till defensiven som de gjorde ihop med stabilt målvaktsspel, det tyckte jag var starkt av Skuru. Och sen fick de ju sen var Elin Lindblom inte lika bra, kan man ju säga, men det beror väl på att Skuru sköt lite bättre. Alltså det är ju alltid så jävla svårt att veta vad det är som gör att en målvakt har väldigt hög procent ena gången och väldigt låg andra. Det är ju alltså en kombination av vilken dag de har och vilka lägen motståndaren får och sådär. Jag tyckte det var enorm skillnad på att Skuru kom till så väldigt mycket bättre lägen, men de hade bättre, ja, de var lite skarpare liksom, och Nordström vann målvaktsmatchen solklart. Och ibland är det så enkelt också.
Och sen har vi Hör Skara då, där Hör i första mötet tog en planenlig vinst. Och både oddsättarna och jag trodde nog att det skulle bli
ganska svårt för Skara att knipa den andra matchen. Men tji fick vi. Skara vann den med 29-27 och utjämnade till 1-1 i den matchserien också.
Mm. Ja, fan. Och där kan vi ju snacka stjärnor som liksom kom igång på ett helt annat sätt i match 2 för Skaras del. Alltså Fellberg med 10 mål, tror jag. Och Sara Johansson, visserligen bara inom citationstecken 5 mål. Men i första matchen, hon sköt så mycket och brände så mycket. Alltså hon tror hon sköt 15 skott eller något och gjorde 4 mål i första matchen. Och då blir det ju tufft när liksom en så pass viktig kugge inte är mer effektiv än så. Och idag var det en helt annan Sara Johansson, tyckte jag. Så att det var starkt av dem. Och där är det ju en sån god hall. Spelar den hallen är ju... Fan, det är alltid roligt att komma dit, särskilt i slutspelstider. Det är tight som fan och det är purple corner. Och det är... det är gött alltså.
Mm. Och på tal om gött så är det ju för jävla gött att det äntligen har dragit igång nu, va? Jag har ju 3 vårtecken som jag alltid brukar försöka bocka av innan jag officiellt utser våren till här och nu.
Snödroppar?
Nej, det är inte snödroppen.
Är det en blomma eller?
Mm.
Vad säger du? Är det en blomma?
Det är en blomma, ja.
Det är en blomma, ja.
Ja, ja.
Mm. En vit blomma på grön skälk. Hänger ner lite som en snödroppe på det viset. Är det ju ett bra namn, va? Den låter som den ser ut.
Vi har inte sån i Frankrike.
Du bara fleur de lis.
Nej, utan de 3 stora jag har då. Det är ju dels det som är igång nu som vi har pratat om. Nämligen att slutspelet i både handbollsligan och SHE är igång. Jävla fint. 1 check. Sen den andra, det är ju att fotbollsallsvenskan drar igång. 2 check. Den tredje, det är ju fågeln, va? Sädesärlan. När Sädesärlan är tillbaka, då vet man att det är vår. Så än så länge då, 2 bockar av 3 möjliga.
Men alltså, när du ser den då på äppelträdet i din trädgård, eller... När är det?
Ja, det skulle kunna vara, men de sitter inte så mycket i äppelträd, utan snarare kanske det är så att när man sitter på altanen här ute så vippar den omkring lite i gruset utanför. Jävla fin fågel faktiskt. Men än så länge då, 2 av 3 vårtecken och vi börjar närma oss någonting som är riktigt fint. Men trots detta så har jag suttit och eldat upp mig lite under helgen här. Jag har nämligen suttit och funderat över, eller snarare irriterat mig på handbollsklyschorna.
Jag tror Charlie var inne på det
nyss. Är det hard dagen? Var det jag som sa det?
hard dagen är det? Absolut med på listan. Men den är inte etta, är den inte. Utan den första som jag reagerar på, som jag inte gillar, det är ju den här någonstans. Den har vi ju varit inne på, den har ju legat kvar sen länge. Det är ju när man ska försöka hitta en förklaring så säger man så här, ja men någonstans är det ju på det här viset, eller någonstans är det ju det här som är orsaken. Eller
någonstans så. Kan du köpa att man gör det ibland.
Ja, det jag främst vänder mig emot där, det är ju kanske att man inte har fler synonymer, att man inte pratar om så här kanske, ja men en del orsak, eller ur ett perspektiv så skulle man kunna se det här så här. Och, av de här 2 orsakerna så tycker jag att den här är kanske den som är mest utslagsgivande just nu. Så det är väl mest en rent språklig grej, att jag tycker det är deppigt att ha en så tråkigt ord som någonstans och så överanvända det. Men, och det andra är precis som du är inne på, det är ju ha dagen då, va? Framförallt så tycker jag det är av slapphet. Är du spelare, tränare eller ännu värre då expert, då tycker jag det är för dåligt att använda sig av det resonemanget. Som spelare så här, ja men jag hade inte dagen idag, eller idag så hade jag dagen och då var jag bättre än min motståndare. Eller som tränare så här, ja men vi måste se till så att många spelare har dagen idag, eller att ja, vi får se upp med Marcus Olsson, om han har dagen då blir det tufft.
det säger liksom ingenting. Och ännu mer som expert så är det sådär. Det är klart att alla som tittar på handboll vet att om det är två jämnbördiga lag så det laget som så att säga då har dagen kommer ju besegra motståndarna. Det en experts roll är, det är ju att förklara varför någon har dagen. Eller om man gör en prognos innan då, vilket lag som mest sannolikt kommer ha dagen och försöka förklara vilka potentiella orsaker eller risker det kan finnas för att man har eller inte har den där berömda dagen då. Det är för dåligt att bara stanna ett resonemang vid om man har
dagen. Men det kan ju jag inte veta. Det vet ju tränaren. Och spelaren vet ju om den har sovit dåligt eller om den inte åt spagetti och köttfärssås som den brukar göra. Men jag vet ju inte. Jag kan ju bara konstatera att Sara Johansson hade fan inte dagen mot hör alltså. Okej, okay. Ja, men jag tar med mig det. Någonstans så gäller det ju att utvecklas med.
Men den jag vänder mig emot allra mest och som jag tycker har gått i en jävla inflation på sistone.
Vad är det jag säger mer?
Det är stå rätt bakåt. Och det funkar på samma sätt där. Det är ju både spelare, tränare och experter som använder sig av det. Och det enda man pratar om i både inför intervjuer, halvtidsintervjuer och efter matchen är ju huruvida man stod rätt bakåt, ska stå rätt bakåt, har gjort någonting som har gjort att motståndarna inte kunde stå så bra bakåt som de brukar göra och sådär.
Okej, okay. Du vill bara att man säger vi spelade bra försvar. Du föredrar
nej,
att man
uttrycker nej, nej, nej. Han vill ju att, nej, han vill att man ska nej. Vara mer konkret. Vi ska vara lite mer offensiva i som tre mot
Marcus Olsson. Det är både rent språkligt att jag tycker det är konstigt att man kallar att spela bra försvarsspel eller så för att stå bra bakåt. Det är ett så här konstigt uttryck som alla nu använder sig av. Men framförallt är det ju precis det som Josef är inne på. Att man måste ju försöka istället då vara lite mer konkret eller gå vidare ett steg och förklara vad det är i försvarsspelet som man vill göra annorlunda, vill göra bättre från första halvlek till andra halvlek. Eller då vad det är som gör att ett lag står bra bakåt då den ena matchen till skillnad från...
Vad man... Det här känner jag att jag klarar... Jag säger aldrig att någon står bra bakåt.
Nej.
Det är för jävla gött. Nej, men jag säger bara för jag tänker att de andra två... någonstans säger jag aldrig. Däremot att någon har dagen... Nej, det säger jag
fan. Nej, Gud, jag tror inte du gör det, Charlie. Jag tycker att du är extremt duktig både som expertkommentator men också rent språkligt. Att du har lite omväxling och kör din egen grej snarare än att svänga dig med de här klyschorna.
Ja, det börjar ju med kostymen va?
Ja, exakt. Ja, men det är faktiskt intressant för att även om jag inte stör mig på men jag kan ju störa mig på tränare som talar till sina spelare i klyschor. Och det visar ju ofta på, alltså det är väldigt svårt att bedöma en tränare utifrån sett, utan det man ofta får bedöma är ju timeouter. Och jag tycker eller liksom resultat såklart. Men
först resultat.
Ja,
sen men, kan man nyansera bilden lite med timeouten.
Exakt. Men 9 av 10 timeouter är så jävla okonkreta. Alltså. Vi måste sticka in huvudet framåt. Eller vi måste stå bättre bakåt. Eller som du säger. Liksom. Det håller jag med om. För jag har också en grej som jag har byggt upp under dagen här. Som jag vet inte. Jag tror att du kanske... kommer vända emot mig här, Emil. Och då ska jag börja med att säga så här. Att, och det här är ju du vittne till, Emil. Att helvete vad bra bröderna Gomér var i matchen mellan Lugio och Önred. Eller Lugio och RIK. Alltså de... och det tror jag att vi kommer få se mer av nu i slutspelet. En sån typ av handboll som... Eller en sån typ av bedömning som jag tycker ska vara hela tiden. Det tillåts mer... fysiskt spel är tillåtet och bla bla bla.
Men det sagt, beröm Josef.
Ja, exakt.
Du har ju helt bytt diskurs här.
Ja, wait for it så att säga. För att det har ju framkommit en del kritik från vissa håll och kanter det här med att alltså domartillsättningen nivåmässigt skiljer sig åt lite mellan SOE och handbollsligan. Man har olika rankingar och då, som domare, och då har man rätten att döma i vissa ligor. Och då är det ju så att SHE rankar lika högt som Allsvenskan, här i Division 1, ja, och sen neråt. Så den är lite snedfördelad på så sätt att SHE får lite sämre domare än vad som tillåts döma i handbollsligan. Och om jag ska vara lite krasst nu, och det här kommer säkert en del vända sig emot, jag tycker att det är fullt rimligt. Men det gäller grundserien. Så här, nu är det slutspel. Och för i grundserien där finns det utrymme och ska finnas utrymme för domare på en så kallad lägre nivå då att få döma matcher och utvecklas. Men nu är det ett slutspel även för SHE. Då kan inte domartillsättningen vara så dålig som den var idag då, bland annat mellan Skövde och Önnered. Alltså de... Ibland, det finns ett syfte ibland med att unga domare ska få matcher för att utvecklas. Men gamla kassa domare ska inte få döma ett slutspel. För att de har bevisat sig att den utvecklingspotentialen, den existerar inte. Och det är taskigt mot de spelarna i de respektive lagen då, som får de här domarna där det är tombola på vart och varannat domslut. Punkt.
Väl rutet, Josef. Sjölin, jag såg citronfjärilen idag. Är det ett vårtecken?
Ja. Jag vet inte, det är inte ett av mina tre stora i alla fall. Det är säkert ett litet gött.
Okej, okay. Jag ska bygga mina egna tre. Citronfjärilen är det första.
Ja, det tycker jag.
Det är bra.
Alla människor ska ha tre bra vårtecken. Ja. Jag tycker också en kort notis att vi ska notera då att Thomas Axner har förlängt med svenska landslaget.
Ja, och det påminner faktiskt mig lite också om en grej, att det är ett litet, det är ett kast tajmat landslagsuppehåll nu i SHE-kvartsfinalerna.
Det är alltid det.
Ja, otroligt.
Det är så jävla tråkigt alltså. Men
ja. Skit. Ja.
Sen, jag skulle egentligen sagt det här direkt, men bättre sent än aldrig. Det kom fram ett väldigt härligt par. De var inte ett par i klassiskt märkse. De var ett par för att de var två. Men det var far och dotter som kom fram i gamla idrottshallen i Lund. Och kom fram till mig och tackade mig för podden. Tackade oss för podden. Och de är Patreons och de lyssnar varje avsnitt. Och de är så här... Kör på, lägg aldrig av. Och det var så... Det hände väldigt sällan med. Christian och du råkar ut för det ibland.
Ja, exakt. Men Christian ger mig för allt på den.
Ja, och det har typ aldrig hänt mig. Men när det hände så kände jag så här... Fan vad det blev verkligt och påtagligt. Att det faktiskt är riktiga människor.
Att det är de som lyssnar, ja.
Och jag säger inte det för att låta dissig. För jag vet ju... Alltså så här, bara, våra Patreons... Vi älskar ju våra Patreons. Jag kan inte nog understryka det. Ändå är det liksom en nivå till när man träffar på en som är så här. Jag är Patreon, jag lyssnar på er alla avsnitt och bara så här. Du är ju en vanlig människa. Du är ju inte en handbollstränare som varit aktiv i 6 Göteborgsklubbar under en 20-årsperiod. Du är en helt vanlig man. Och där är din dotter, en helt vanlig kvinna. Och det var så jävla härligt bara att träffa vanliga, normala människor som uppskattar vår podd. Så att jag vill bara ta det här segmentet och tacka så mycket till alla. Oavsett om man är en Göteborgsprofil som har varit aktiv i 6 klubbar på 20 år. Eller en helt vanlig man och kvinna från Lund. Fantastiskt.
Tänk vad gött att det står en liten sån Sonos-högtalare på köksbordet där någonstans nere i Lund. Ja. Och så brassar det här ut.
Ja, eller så här, man pratar med sin pappa. För jag tänker mig att dottern, nej fan, man ska passa sig så här. Hon var yngre än mig, garanterat. Och pappan, han var också, han såg väldigt ung och fräsch ut för sin ålder. Men ändå så här, jag ringer min farsa och bara, har du lyssnat på podden eller? Att de har den liksom, sådär. Ja. Ja, hörde du podden? Josef, fan vad sjuk han var när han såg domarna. Man trodde först att han skulle ge beröm. Och sen så blir det en helt annan diskurs på samtalet. Men någonstans förstår man ju ändå.
Undra om, på tal om att tappa det lite eller släppa det sådär. Janne har ju tappat det helt på
bojan och bojan. Alltså, det är helt sjukt. Jag sa ju det när det här hände. Att okej, okay, för jag såg ju det här live och då sa jag det till er, fan, kolla på Viaplay. Plus att nu vet jag exakt vad alla poddar jag lyssnar på kommer handla om hela veckan. Då kan inte vi också handla om det.
Nej, vi ska inte, absolut inte prata om det. Gud nej. Jag bara fick en sån vibb av att jag ville prata om vem vi tror kommer ha det tappet i handbollssverige nästa gång. Du har ju varit inne på det, Charlie, att det kan smälla om Hör får möta Önnered och sådär. Mm. Vi har ju varit inne på att Önnereds herrlag har varit svajiga.
Det kan väl smälla också.
Jag har också sett ganska nyligen Glenn Solberg tappade i en timeout mot diverse och Mikael Apelgren framförallt och sådär. Ja, det finns några potentiella kandidater, men vi kan spara den diskussionen lite grann. För jag kommer på nu, dels att avsnittet håller på att bli ganska långt och att vi ska lägga in vårt avkast allra egna lilla All-Star-team för handbollsligan nu. När det har ju kommit ett par, tre, fyra stycken sådana.
Diverse experter, va? Diverse.
Jag menar det. Och då får väl du då, Pörjo, ta, eftersom Charlie har gjort det i tv, säkert tillsammans med Christian och Jenny, så får väl du ta ansvaret för att göra vårt då. Och så kan jag komplettera med att kasta in lite vedträd här och var när jag tycker det. Och Charlie, du får väl säga emot då, om du tycker att Josef har fel.
Nej, Josef har ju, han har haft rätt flest gånger i den här podden.
Ja.
Inte över tid,
nej,
tror jag inte. Det tror jag
inte.
Men Charles självförtroende är ju tydligt lågt.
Och jag är fruktansvärt dåligt. Men Sebastian Karlsson, håller du med om honom då?
Ja, Sebastian Karlsson ger det rätt för. Även Simon Möller i mål ger det rätt för också.
Det känns som två helt solklara. De går inte.
Du hade, på vänsex hade du Frände Öfors, va?
Mm,
det är det också rätt för.
Även om vi ska skjuta in där att Robert Ladan har varit väldigt, väldigt bra.
Ja, verkligen.
Jag tycker att Frändå Öfors fortfarande ska ha All-Star Team-tischen, men vi ska bara...
Honorable mention. Säga att Ladan, verkligen. Ja, men absolut. Och alltså, det är ju svårt att argumentera mot Charlies eller andra experters för den sakens skull. Eller olika All-Star Team. För att det är ju alltid så här två, tre som aspirerar på platserna. Den största invändningen jag har mot Charles då, eftersom nu är han här och får klä skott för det här, det är ju på höger nio där han tog ut Erik Persson, vilket ju är så här, fair enough. Hade jag varit sportchef i Frischauf Göppingen så hade jag värvat honom också liksom. Men jag tycker att både Albin Broman och Edvin Aspenbäck nog kanske också så här, sätter förväntningar lite. Man blir väl lite charmad när det kommer två underifrån. Så tycker jag väl att de två mer har förtjänat det. Och sen på vänster nio hade ju du Fredrik Olsson. Där jag väl argumenterar för en annan Olsson, nämligen Marcus. Som är bästa spelaren i bästa laget. Sådär kan jag tycka. Annars så är det som sagt, det finns ju två, tre stycken kandidater på alla positioner förutom typ målvakt och höger sex, där det känns väldigt givet.
Jag tycker också att vi ska slänga in en annan mittnia, för där tycker jag att ni gjorde en liten fuling som tog Gustav Davidsson på mittnio, trots att han ju knappt har spelat där. Han är ju vänsternia i det här Bayern. Så att jag fattar vad ni... Vi gjorde ju så en gång när vi kastade in Dolken på vänster sex, trots att han hade spelat mittnio hela säsongen, eller om det var tvärtom. Men den tycker jag är lite... Ja, den där får man också, tycker jag, byta till någon som faktiskt har varit...
Ja, håller inte med. Men framförallt så är det också så här. Jag tycker att i år, det kan vi ju prata lite om, det har varit ett ovanligt svagt mitt nio år.
Ja, för precis som Janne blev så sur på bojan när han sa, ja men om du ska ha in någon, då måste du ha ut någon också. Här väljer jag att plocka ut Gustav Davidsson, men då måste jag ju egentligen också skjuta in någon. har fan inget supertydligt alternativ. Nej.
Det är honorable mentions igen då, men det är, ja, jag vet inte, Kasper Kjell kanske liksom, men det är också så här, ja, spelar i näst sämsta laget och varit jättebra, det är klart, men snöret är ju långt så att säga.
Han har ju heller inte, alltså han har ju varit jättebra på slutet och precis, kanske från efter jul eller så, men han var inte så bra.
Nej, just exakt, alltså, jag tycker inte att det finns något. Jag tycker ofta att det är en ganska stark position i handbollsligan egentligen. Det är klart,
när vi för någon vecka sedan gick igenom spelare utanför landslaget, så pratade vi om, vi hade väl fyra mittnior med, va? Som alla varit så här, de var hur precis bra som helst i handbollsligan under flera precis år. Men nu finns det inte riktigt nej någon sån. Det är väl Elias då, men han kan ju knappast vara med i ett åtsvarteam, för han har ju inte spelat
nej
en minut.
Nej, precis. Så att det är väl en... ja, kanske är därför du, att det de flesta är utflugna. Men...
jag gissar att Helt Jepsen har varit jätteduktig i Kristianstad.
Men... ja, alltså, det är också...
det är svårt att...
ja, och det är också alltid så här, sett i förväntningar. Alltså, han var ju jäkligt bra förra året. Inte lika bra i år. Då är det också svårt att liksom plocka ut honom. För att man... ja.
Ja, men jag tänker så här. Han har nog, om man faktiskt ska summera det, varit den bästa mittnian i serien i år.
Mm. Kanske. Ja, då, men då kan man också, då skulle jag sätta den då kan jag väl nog argumentera för Julius Lindskog Andersson.
Ja, kanske. Vem hade vi på mitt sext?
Han Möller. Hade... ja, jag tycker ja, jag, det är lite fegt val, men jag köper det.
Fegt?
Ja, det känns så givet liksom. Men det är också så här,
men det är så roligt. Det alltså så här, det är fine.
Då är det ju rätt.
Ja, men du får, det är fine, du, alltså så här, du får ha precis vilka du vill, men det slår mig bara när man lyssnar på någon annan som tar ut ett Åsor-team och när man reflekterar hur man själv gör, att kriterierna man går på, de är ju för det första oerhört vaga och för det andra så är de ju olika, alltså på varje position typ. Alltså så här, Simon Möller är ju med för att han har varit bäst i alla kolumner. Men Felix Möller kan inte komma med för det är lite fegt.
Nej,
så här, men jag bara så här, å ena sidan då, ja, men jag tycker Albin Broman och Evelyn Aspenbäck sätter förväntningar. Jo, men Erik Persson har ju varit bättre.
Alltså, nej, det här, tycker jag tycker faktiskt inte det. Men
nej, men det kan du tycka. Men visst, ja, men du glömmer ju också alltid av att man ska spela försvar. Det gör ju varken Edwin eller Albin. Men det är väl en annan femma liksom, vad man väger in. Och så säger jag, Helt Jepsen kanske har varit bäst då. Eller så här, ska vi ta ut den bästa spelaren? Då ska ju Elias vara med. Fast att han spelat en match.
Mm. Ja, men det ska vi ju inte.
Nej, alltså, jag vet. Nej. Alltså, nej. Så nej, det är fine. Det,
ja, ja. Summa summarum, Charlie. Du är kass, du klär dig fult.
Jag kommer.
Och ditt vårtecken var inte heller så bra.
Oh, fan, det är klart att det är lika bra. Mitt jobb tar ju slut här nu. Men, det är sista slutspelet.
Men kom ihåg att det faktiskt är folk som lyssnar på det här. Och det är därför vi fortsätter göra det här. Så att om du är osugen nästa vecka så tänker du på far och dotter i Lund. Och
ja,
inte på oss mobbare.
Jag tänker att de kommer ju fortsätta lyssna även om jag kliver av podden. Nej. Det kanske är lika bra för poddens skull.
Om vi hade tagit ut ett All-Star-team här, Charlie,
då hade jag platsat.
Mm. Ja.
Och vad gör vi om vi börjar känna att självförtroendet sviktar lite och vi behöver hitta tillbaka till oss själva och vår trygghet i den här podden?
Vi går till gymmet och träffar Bella Gulléns farsa.
Nej, det är nog precis vad vi inte gör. Vi trycker på en liten låt, va? Och inte vilken låt som helst, utan vi trycker på Genesarets sjö med Kjell.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.